Hej och välkomna till min podcast. Idag tänkte jag snacka om det sovjetiska sömnexperimentet, också kallat det ryska sovexperimentet. Så jag vet inte vad mer jag ska säga, så vi börjar väl helt enkelt. På det sena 40-talet höll ryska forskare med hjälp av experimentell stimulerande gas 5 personer vakna i 15 dagar. Eftersom gasen var giftig i högre koncentration hölls personerna instängda och isolerade i ett utrymme där deras syrenivå kunde mätas. Detta var innan övervakningskamerornas tid. Så det enda sättet forskarna kunde undersöka vad som hände i utrymmet var genom mikrofoner och ett par decimeter tjocka glasventiler. I deras utrymme hade de 5 utrustats med böcker, obäddade fältsängar, rinnande vatten och toaletter samt nog med fristorkat mat för att de skulle kunna överleva i en månad. Försökspersonerna var politiska fångar som under andra världskriget fällts som statens fiender. Allt gick bra de första 5 dagarna och fångarna klagade knappt eftersom de hade fått falska löften om frihet om de deltog i testet och lät bli att sova på 30 dagar. Deras konversationer och sysselsättningar övervakades och det noterades att de pratade allt mer om traumatiska händelser under deras uppväxt. Och efter 4 dagar blev tonläget mycket mörkare. Efter 5 dagar började de klaga över situationen och de händelser som lett dit. Och började dessutom visa upp tecken på svår paranoia. De slutade prata med varandra och började istället viska i mikrofonerna och mot glasrutorna. Konstigt nog verkade alla tro att de kunde vinna forskarnas förtroende genom att förråda de kamrater de var infångade tillsammans med. Först trodde forskarna att detta var en effekt av gasen. Efter 9 dagar började den första vråla. Han sprang hit och dit i kammaren och gallskrek allt av full lungkapacitet. Tills han inte längre kunde utbrista i annat än sporadiska skrin. Forskarna slog fast att han rent fysiskt hade slitit ut sina stämband. Det mest överraskande med detta var att de andra försökspersonerna knappt brydde sig. De fortsatte viska med fönsterrutorna och mikrofonerna. Ända tills ännu en av dem började skrika. Då började de 2 som ännu var tysta istället riva sönder böcker, smörja in de sidorna med sin egen avföring och sedan täcka fönstren med dem. Vrålandet slutade tvärt. 3 dagar gick. Forskarna kontrollerade mikrofonerna en gång i timmen för att försäkra sig om att det fungerade. Eftersom det var omöjligt att de 5 personerna där inne inte gav ifrån sig några ljud alls. Syrekonsumtionen i kammaren visade på att samtliga levde. Det andades till och med så mycket som man bara gör under mycket stora fysiska ansträngningar. På den 14:e dagens morgon gjorde forskarna något de hade sagt att det skulle låta bli. Nämligen använde sig av telekommunikationsutrustning för att kontakta det in i kammaren. Och förhoppningsvis var ett svar från försökspersonerna som de var rädda hade antingen dött eller blivit grönsaker. De ropade ut: "Vi kommer nu öppna kammardörrarna för att kontrollera mikrofonerna. Gå iväg från dörrarna och lägg er på golvet eller så skjuter vi. Fullständigt samarbete kommer innebära att en av er befrias omedelbart." Till deras förvåning hörde de en ensam röst svara: "Vi vill inte längre befrias." Nu utbröt en debatt mellan forskarna och representanterna för militären vars pengar hade använts för att bekosta experimentet. Eftersom de inte kunde få några fler reaktioner över telekommunikationssystemet bestämde man sig till slut under den 15:e dagen för att öppna kammaren. De började med att tömma den på gas och fylla den med frisk luft istället. Men då började klagomål höras ur mikrofonerna. Tre olika röster började böna och be som om det var för deras närståendes liv om att gasen skulle sättas på igen. Kammaren öppnades och soldater sändes in för att hämta försökspersonerna som började vråla högre än någonsin. Soldaterna började också skrika när de såg vad som fanns inuti. Fyra av de fem försökspersonerna levde fortfarande, även om man svårligen kunde kalla det skick de befann sig för levande. Ingen hade rört de senaste fem dagarna matransoner. Av den döda försökspersonens kropp hade stora köttstycken tagits och proppats in i kammarens avlopp. Så decimeterdjupt vattensamling täckte golvet. Eller ja, hur mycket av vätskan som var vatten och hur mycket som var blod avgjordes aldrig. Alla fyra överlevande hade fått stora bitar av muskler och huden bortslitna från kroppen. Skadorna där och de blottade benpiporna på deras fingertoppar indikerade på att skadorna åsamkats med bara händer. Åsamkommat med bara händer. Och inte med tänder som forskarna först trodde. En närmare undersökning visade på att de flesta, om inte alla skador, var självförvållad. De inre organen i buken under bröstkorgen hade hos alla fyra försökspersoner rivits ut, hjärta, lungor och deras fragman satt kvar. Men huden och det mesta av musklerna på revbenen var bortslitna och lungorna syntes genom revbenen. Samtliga blodkärl och organ var intakta. Det hade bara tagit ut och placerats på golvet så det låg spridda runt de urensade kropparna. Matsmältningen hos alla fyra såg ut att fortsätta och saker försökspersonerna hade ätit processades. Det visade sig snart att dessa saker var deras egna kött. De flesta soldater på plats var ryska specialstyrkor, men många av dem vägrade att återvända in till kammaren för att hämta försökspersonerna. De i sin tur skrek om att bli lämnade i fred i kammaren. Och det varierade mellan att tigga om och att kräva att gasen skulle sättas igång igen så det inte skulle somna. Till alla stora förvåning kämpade försökspersonerna hårt mot att bli hämtade ur kammaren. En av de ryska soldaterna dog efter att hans hals slitit sönder. En annan bars iväg svårt skadad efter att en försöksperson rivit av hans ena testikel och bitit sönder en artär i hans ben. Ytterligare fem soldater förlorade livet, inräknat de som begick självmord under veckorna efter incidenten. I kampen sprack en av försökspersonerna smälte och han förblödde i det närmaste omedelbart. De medicinska forskarna hade försökt ge honom lugnande medel, men det visade sig omöjligt trots att han fått mer än 10 gånger så mycket morfin som en människa ska kunna klara av. Slogs han som ett skadat djur och bröt revbenen och en arm på en av doktorerna. Hans hjärta fortsatte slå i 2 minuter. Även så efter att han förblött att det fanns mer luft än blod i hans ådror. Till och med efter att hans hjärta hade slutat slå fortsatte han skrika och slå omkring sig i ytterligare 3 minuter. Vilt kämpande för att attackera alla i närheten och skrikande ordet mer om och om igen. Men han blev svagare och svagare tills han tystnade. De 3 överlevande försökspersonerna spärrades fast hårt och flyttades till ett sjukhus. Allt medan de 2 vars stämband ännu fungerade fortsatte att be om mer gas så att de skulle hålla sig vakna. Den svårast skadade av de 3 togs till sjukhusets enda operationsrum. Under processen då han förbereddes för att få sina organ flyttade tillbaka i kroppen igen, upptäcktes det att även han var i princip immun mot den lugnande medlen han hade givits. När han fick dem började han kämpa vansinnigt mot sin fastspänning och lyckades trots att en 90 kilo tung soldat höll i hans arm och slita sig igenom en decimeter tjock läderband. Det behövdes däremot bara lite mer sövande medel än vanligt för att han skulle somna. Och sekunden hans ögonlock började fladdra och stängas slutade hans hjärta slå. I obduktionen av honom visade det sig att hans blod innehöll 3 gånger så mycket syre som det normala. De muskler som fortfarande satt kvar på hans ben var illa slitna. Och han hade brutit 9 ben i striden mot att bli fastspärrad. De flesta ben hade brutits av kraften i hans egna muskler. Den andra överlevaren var den första i gruppen att börja skrika. Och eftersom att hans stämband nu var förstörda kunde han varken be om gas eller säga emot att bli opererad. Hans enda reaktion var att våldsamt skaka på huvudet när någon närmade sig med smärtstillande gas. När något motvilligt föreslog att de skulle operera på honom utan lugnande nickade han däremot. Och under den 6 timmar långa processen då hans inre organ placerade tillbaka och det som fanns kvar av hans hud syddes på igen reagerade han överhuvudtaget inte. Kirurgen som ledde operationen upprepade gång på gång att det borde vara medicinskt möjligt för patienten att överleva detta. En förskräckt sjuksköterska sa senare att hon hade sett patientens mun krökas i ett leende flera gånger när deras blickar möttes. När operationen var över tittade försökspersonen på kirurgen och började väsa ljudligt i ett kämpande försök att prata. Kirurgen antog att han ville säga något av stor vikt så han hämtade en penna och papper så patienten kunde skriva ner det. Budskapet var enkelt. Fortsätt skära. De sista 2 försökspersonerna genomgick samma operationer, båda utan att ta något smärtstillande. De fick dock ett förlamande ämne injicerat. Eftersom kirurgerna fann det omöjligt att utföra ingreppen då de skrattade oupphörligen. Efter att ha paralyserats kunde de bara följa kirurgen och forskarna som övervakade processen med ögonen. På onormalt kort tid lämnade det paralyserade ämnet deras system och ögonblicken de började kunna prata igen bad de om mer av gasen från kammaren. Forskarna försökte fråga varför de hade åskammat själva så mycket skada. Varför de hade slitit ut sina egna inre organ och varför de ville ha mer av gasen. Det enda svaret de fick var, jag måste förbli vaken. De 3 kvarvarande försökspersonernas fastspänningar förstärktes. Och de placerades i kammaren igen i väntan på att ett beslut om det skulle fattas. Forskarna som stod inför vreden från de militära vars pengar hade bekostat de nu misslyckade experimenten övervägade att helt enkelt avliva dem. Men det ansvariga officen på plats, en FD-KGB-agent, såg istället potentialen i att börja ge dem gasen igen. Forskarna kom med bestämda invändningar men kördes över. Då försökspersonerna förberedde för att återigen bli instängda i kammaren kopplades det till en EEG-maskin och fick mjukare bojor för en längre tid fastspänning. Till allas överraskning slutade dock kämpa emot samma sekund som de förstod att de skulle få återvända in till gasen. Det var vid det här laget uppenbart att de kämpade för att inte falla i sömn. En av de som fortsatte kunde prata, hummade oavbrutet högt för sig själv. Den stumme spände istället sina ben i tur och ordning för att ha något att fokusera på. Den sista mannen höll upp sitt huvud från kudden och blinkade intensivt. Han var den första att koppla till EEG-maskinen och forskarna såg med stigande förvåning hur hans hjärtaktivitet ibland fullständigt upphörde. Det ser ut som att han gång på gång blev hjärndöd, men sedan återgick aktiviteten till det normala. Eftersom forskarna stod samlade kring pappret där linan för hans hjärnaktivitet åkte upp och ner, blev en ensam sjuksköterska det enda vittnet till hur hans huvud föll till kudden och hans ögon slöt. EEG-maskinen visade på en gång aktiviteten hos någon i djup sömn och sedan, samtidigt som att hans hjärta slutade slå, en sista rak lina. Det enda kvarvarande försökspersonen som kunde prata började nu skrika om att han skulle föras in i kammaren igen. Hans hjärnvågor upphörde på samma periodiska sätt som hos den nyss döde. Då gav officeren orden om att stänga in den skrikande mannen och han stod med kamrat i kammaren tillsammans med tre forskare. En av forskarna som skulle stängas in drog då officerens pistol, sköt honom mellan ögonen och vände sig sedan till den stumme och sköt honom i huvudet med. Medan resten av kirurgerna och forskarna flydde riktade han sedan pistolen mot den sista försökspersonen som fortfarande var fastspänd vid sin säng. Jag tänker inte bli inlåst tillsammans med dessa varelser. Inte med er, skrek han till mannen i sjukhussängen. Vad är du? Frågade han. Jag måste få veta. Försökspersonen log. Gick det så snabbt att glömma? Frågade han. Vi är ni. Vi är vansinnet som hägrar inom er alla. Som i varje ögonblick tigger om att befrias. Vi är det du gömmer för dig själv varje gång du somnar. Vi är det som ni tystar och fryser när ni inträder den sömnens himmel vi blivit utjagade från. Forskaren tvekade. Sedan siktade han mot försökspersonens hjärta och sköt. Med en svag hostning, samtidigt som hans EEG-maskin visade en rak linje, utstötte han så nära befrielsen. Det där var då det ryska sovexperimentet. Eller det sovjetiska sömnexperimentet. Det här var allt för mig. Det här var min första podcast och det var för det första dåligt och för det andra så stammar jag mycket. Det är bara så det är. Men tycker ni om det här eller tycker ni om creepypasta och sånt där? Så ja. Gör det ni behöver göra för att få notis och sånt. Så hörs vi i nästa podcast. Hej då.